Halloj.
Halloj.
Det var verkligen ett halloj till dig. Du bara så tittar på mig som att jag är världens konstigaste person. Halloj Lisa.
Men halloj Margret.
Hur är läget?
Det är bra förutom att jag börjar bli delvis blind.
Ja, det här är intressant. Det måste vi faktiskt prata lite kort om. Ja, förra året så höll jag på att bli blind.
Ja.
Och nu är det din tur.
Ja, och ingen av oss har på grund av så här roliga utenätter där vi har råkat snubbla och fått tequila i ögat, ska sägas, utan det är sannolikt det samma skäl som du. Det är att man, när man inte tittar in i en datorskärm och stressar man mellan möten och grejer, så tittar man ner och kollar på att bli överkörd, vilket hände mig idag. Som urstockholmare känner jag mig extra löjlig. Men bara så här, oj, bilarna kom plötsligt från det här hållet vid Sergels torg. Och folk tutar för att man har näsan i sin mobil.
Ja, du måste alltså vila ögonen, Lisa.
Ja, jag känner det. Jag känner ett skarpt tryck över tinningarna och det flimrar konstigt svartvitt. Som myrornas krig, som man sa en gång i tiden på testbilden.
Ja. Det är ju skithemskt.
Mm. Du ser liksom väldigt så digital ut nu. Du ser lite pixlad ut i ansiktet.
Åh, jävlar.
Ja.
Men jag kan säga att det gick över för mig av att vila. Alltså det är så himla tråkigt. Men man kan inte sitta och titta in i en skärm konstant.
Nej, det är
20
så.
Timmar om dygnet.
Ja, man måste vila. Och jag märkte att det är faktiskt lite extra stressigt så här i slutet av vårterminen som man fortfarande tänker på det fast man inte går i skolan.
Det är sjukt. Alltså, allt ska hinnas med nu precis innan folk går på semester.
Precis.
Men jag tycker att folk redan börjar gå på semester lite. Vilket är lite...
Ja, jag märkte det också. Men det är definitivt så att nästan alla journalister drar ju vid midsommar. Och sen så är det vikarieväldet som här under den skallade sommartorkan med sommarmord och alla hemskheter i juli. Så kommer ju folk inte tillbaka förrän typ mitten av augusti.
Precis.
En liten session ner. Ska du ner till Almedalen?
Jag är bus.
Yes, jag med. Lite kortis. Kanske vi kan ta ett specialavsnitt därifrån.
Vi kör det. Jag tycker vi ska göra det. För jag där vill... måste vi. Vi måste ju nästan så här, alltså, vi borde typ köra, alltså gå runt och titta och så här, berätta om mediernas tält, för de är verkligen extravaganta.
Det är faktiskt väldigt bra, jag tror många lyssnare skulle gilla det. Maila mig om ni inte instämmer, så jag vill inte. Nej, men just kolla den bevakningen, men också kanske lite titta på allt det gränsöverskridande minglet som pågår, alltså när politiker och journalister verkligen gosar
har
ihop sig.
Sex.
Ja, nej usch, jag vill inte se. Ja, men vi kan tvingas att se detta.
Men du känner till den här, det kanske vi pratade om förra året, men att det finns en så här snyggaste Almedalen-lista som Niklas Svensson gör.
Ja, det är löjligt, det är han och hans fru som gör den.
Okej, gud. Det var någon som skrev på Twitter i veckan så här, men jag har hört att, eller så här, Niklas Svensson har slutat med, han har liksom begravt det formatet nu.
Nej, det kan jag inte tänka mig.
Nej, han kom snabbt in och dementerade det.
Men snälla, det är som det här med sidan 3. Ja. Alltså i det sann. Men jag kommer bara fortsätta.
Jag tror att jag har varit med på den. Mm. Vill jag bara få in någon gång.
Ja. Ja, nej, jag tycker att det där är ju extra löjligt. Och det påminner väl lite grann om något vi ska prata om senare i programmet.
Ja.
Om Kerstin Weigels krönika. Jajamän. Hårborstetexten.
Mm. Ja, den måste vi ju prata om.
Men först.
Först.
Da.
Stampen.
Ja.
Vad fan är det som pågår?
Ja. Vad i helvete är det som händer? Alla dessa groteska miljonutbetalningar. Att det inte blir revolution.
Uh-huh.
Alltså jag tänker på...
Det är aldrig det.
Nej, vad är det med Sverige? Jag tänker på länder som Ungern där man liksom har hängt upp snaror och sagt sådär att alla journalister ska hängas. Och, att det är nästan konstigt att liksom den folkliga ilskan inte har varit större. Men det kan ju för sig ha varit i liksom specifika Facebookgrupper och sådär. Men däremot har man ju sett att branschen har reagerat jäkligt starkt.
Ja.
Alltså att det närmar sig konkursläge, det har man ju vetat länge. Mm. Och Uppdrag granskning har skrivit om det, branschpressen har bevakat det. Men just den här diskrepansen mellan de här enorma lönerna som har utbetalats och sen att det frilansarvoden har varit så låga och man har köpt, och gud, priset på de här centertidningarna.
Ja, det känns...
Hundratals miljoner enligt medieanalyker har man betalat i överpris.
Man är ju ingen finansexpert, men det känns som otroligt tvivelaktiga pris på ganska mycket som Stampen har köpt.
Ja.
Jättekonstigt.
Ja. Det är ju som att det har blivit någon slags intern psykos där man har sett sig som att man är på ett framgångståg. Alla outsiders är ni inte med oss så är ni mot oss. Man har vägrat lyssna på revisorerna. Och intressant nog, om man läser Peter Hjörne i Göteborgs-Posten, så är det fortfarande som att men det finns hopp här. Ja. Det är en otrolig världsfrånvänd inställning. Varför?
Men är det inte också, jag får intrycket av att det här är en typ av strategi. Alltså som, det här är verkligen en helt egen spaning. Mm. Men att så här, det finns den typen av affärsmän som har filosofin så här, ja men det ordnar sig alltid, you have to spend money to make money. Mm. Och sanningen är att det faktiskt alltid ordnar sig för dem.
Mm, mm.
Alltså deras pengar ligger ju säkert på någon slags konton.
Jag förstår, du menar lite Gardell riskkapitalist.
Ja, men jag menar, nu är det ju så att så här, alltså, Stampen är i rekonstruktion nu. Ja. Så att det är inte konkat än.
Nej.
men så att någon kommer ju, någon annan kommer ju behöva liksom ta hand om den här rören liksom. Mm, och det är väl förmodligen då skattebetalarna.
Ja.
Om det går så långt.
Ja.
Så att det känns som att det ändå på något sätt för de här personerna, det löser ju sig ändå.
Brunegård är ju missionärer i Papua Nya Guinea, ja. Den gamla kannibalön, och liksom har någon slags här konstig, ja men någon slags exotifierande blick där och är ständigt solbränd året runt. Och det som du säger, de glider fram liksom
det?
På sin räkmacka. Ja men det här är det som är märkligt, alltså folk som har varit delaktiga av hela Stampen har ändå fått fortsatt förtroende, och det är därför jag tänker på det här med att man har en bild av att det är bara vi som förstår. Alltså personer som har suttit i styrelsen och liksom har gjort bevisat dåliga affärer får ändå hela tiden fortsatt förtroende. Och det där är ju det påminner lite om andra finanshärvor rent och sagt, där man också, men folk förstår inte, precis som du säger Margaret, man måste satsa, ingen annan vågar, och det här är försvara köpen och säger. Det var ju någon av de inblandade som sa att det hade varit djärvt att inte köpa.
Ja.
Man liksom vänder på det och man har ett helt annat perspektiv än normala liksom, ekonomiska bedömare.
Man får ju lite så här intrycket av att man skulle kunna lura den typen av person. För mig är det lite, det är som du säger, det liknar ju mycket så här finanshärvor. Det här, alltså, man får ju intrycket av att man skulle kunna lura dem vad fan som helst.
Ja,
alltså,
jag tänker direkt på IT-bubblan.
Trissa upp priser, så, alltså du vet. Det känns väldigt så här, icke street smart, alltså gamla skolans finansgubbe liksom.
Helt rätt, och också känns det märkligt liksom i dagens medieklimat. Det är det här som är det märkliga, att någon av de inblandade, och nu, jag säger så hela tiden nu för jag orkar inte få massa fel när man är 90% säker på vem det var, för då bara mejlar folk och hakar upp sig på det. Men det är en av de inblandade här i Stampen som har sagt då att på 2000-talet att man inte kände till då i slutet att det skulle komma en mediekris. Och det är också att du kan inte ha missat det. Alltså elever på mediegymnasiet visste när mediekrisen var ett faktum. Alltså de här stora anrika amerikanska tidningarna som började läggas ner, det var ungefär 2007-2008, vi snackar nästan 10 år sedan. Ytterligare tecken på den här, att man bara har sett de tecken man vill se. Och så var det också med finanskrisen, men framförallt också med IT-bubblan, att man kunde ha en sån här modesajt som sålde liksom billiga högklackade skor och investerare köpte aktier för helt bizarra priser och folk blev miljonärer.
Men
att get rich quick mentaliteten, att de höll fast vid det i mediebranschen.
Ja, men också de här jävla lånen som har tagits, alltså, vad är det för typ av, ännu en gång, jag är ingen finansexpert, men vad är det för jävla lån? Alltså, jag läste nu strax innan vi gick in här typ att vadå, 495 miljoner i skulder hos bankerna och att lånevillkoren är liksom helt horribla, typ att det är någonting som ingen någonsin klarar av. Typ.
Nej.
Jag får ont i magen. Jävla massa ångest av det här.
Ja.
Och tänker också, om man tänker ur branschperspektiv, för nu, alltså Stampens tidningar kör ju på.
Ja.
Vad kommer hända där? Säg att det blir konkurs nu. Vad händer med liksom GP? Vad händer med alla de titlar?
Det är en väldigt positiv konsekvens som skulle kunna ske, som man har hört väldigt lite om, men som min gamla kollega Micke Marklund på Medievärlden har tagit upp, det är ju att folk skulle göra som vi gjorde. Det är så här, ägarna har inte råd, TU hade inte råd att ha kvar oss, men vi i redaktionen tog över.
Socialism.
Men ja, helt enkelt. I alla fall praktisk kommersialism. Det är ju jättespännande tanke. Naturligtvis, eller sannolikt inte liksom på GP, men på många av de andra tidningarna.
Typ landsortstidningarna, tänker
ja, du? Ja, att redaktionen själva faktiskt tar över. Det är ju en möjlighet. Mm. Det går ju naturligtvis på GP också om du säger att du gör enbart webb. Och att du har liksom det där drivet. Så det är något som jag skulle vilja se lyftas fram ytterligare, den kraften som ändå finns.
Tror du att någon annan kommer köpa de, alltså GP och resten av titlarna?
Det har ju varit lite sådana spekulationer, men...
Vad skulle du köpa?
Nej, för fan.
Men, alltså man känner inte att det är så bra investeringar.
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Det skulle väl möjligtvis vara liksom de här tryckerierna.
Ja.
Eller distributionsbolag, att man skulle få någon sån bonus, men nej, jag kan inte tänka mig. Det skulle ju nästan vara någon slags välgärning där, bara för att rädda journalistiken.
Typ det är det här. Staten går in, alltså typ så här, alltså den demokratiska aspekten av att vi behöver ha lokal press.
Ja, men det är ju jättespännande. Och det ska jag säga, jag har ju precis blivit delägare i Blankspot Project.
Oj.
Ja, fick det väldigt spännande.
Av hur många? För det är väl att...
Ja, det är runt 100. Ah, okay. Ja, visst. Mm. Så det är inte så att jag har gått in med 1 miljard nu. Jag har inte gjort en görn utan hållit slantarna. Och det är jävligt kul och spännande, och vi kommer faktiskt att lansera ett stort pressfrihetsprojekt.
Oj.
Och granska den svenska pressfriheten. För som du vet så har ju faktiskt Sverige sjunkit i pressfrihetsindex.
Yes.
Och det är bland annat på grund av all hat och hot som journalisterna får utstå, men också sånt som att allt fler platser hamnar i medieskugga. Och nu har vi ju plötsligt, det kunde inte komma mer lägligt, sorgligt nog, den här satsningen nu, vad som händer med Stampen. För det är det man får titta på, alltså vad händer med lokaljournalistiken? Det har skrivits väldigt mycket nu ur ett branschperspektiv om just den ekonomiska aspekten. Några har skrivit väldigt bra, Peter Wolodarski i DN till exempel, om just det här, vad händer om hela västkusten blir utan morgontidning?
Ja.
Det här är ju speciellt, för samtidigt så har du ju haft till exempel seminarier nu den här veckan om det horribla uttrycket alternativa online medier. Snälla, kan vi bara skrota det och säga främlingsfientliga sajter istället. De får ju allt större inflytande och har ju verkligen möjlighet att slå på en bredare front.
Mm.
Och de är ju inte dumma, de här människorna bakom, utan det är ju personer som verkligen kan fånga upp lokala orosmoln, som att det plötsligt ska byggas ett nytt flyktingboende, och omedelbart lägga beslag på frågan och vända det till någonting negativt.
Mm.
Det är ett konkret exempel vad som händer när man tappar en lokaltidning. Propagandistiska krafter lägger beslag på frågor och ämnen.
Men vad ska...
Livsfarligt.
Vad ska ni då, alltså vad ska Blankspot göra?
Ja, i första hand så är det ju så kul att jag blir typ deras första Sverige-korrespondent. De har ju bara liksom gjort grejer utomlands. Men nu gör vi precis samma grej fast vi vänder blicken inåt. Och det handlar både om att granska de här platserna som ligger i medieskugga, där lokalredaktioner har lagt ner. Ingenting har ersatt det. Alltså ingen sajt, ingen liksom större tidning eller någonting. Orter där det har varit till exempel 2 konkurrerande tidningar i hälsosam konkurrens. Där det sen plötsligt bara finns en dominerande kraft. Vad händer med lokala ämnen? Det kan vara allt från skola, förskola, miljön, hälso- och sjukvård, lokala, alltså korruptionsskandaler. Just den här typen, alltså kommunpolitiker från SD som kanske sprider hat online. Korruptionshärvor som gäller vanliga höger- och vänsterpolitiker, ekonomisk korruption. Det finns ju hur mycket som helst som riskerar att bara helt falla i skuggan, falla mellan stolarna.
Ja.
Så det blir skitspännande, men också faktiskt att hålla utkik efter spännande positiva exempel. Så de platser, jag ska inte säga vilket som blir mitt första, men mindre orter där det finns en stark lokaltidning eller en stark lokal nyhetssajt.
Får jag gissa?
Nej. Där det verkligen bidrar till demokratin.
Ja.
För det är ju det här som är liksom själva kärnan i den här reportagen. Det här är en direkt demokratifråga.
Ja, men,
för
men,
Sverige, det är fan en ödesfråga för samtiden.
Det är en direkt demokratifråga, jätteviktig. Samtidigt som det är en, alltså, marknads... fråga. Ja, alltså någon måste ju så här driva de här liksom bolagen och någon som, alltså alla vill ju tjäna pengar, ingen vill förlora,
nej,
liksom bara vaska liksom massa miljoner. Alltså hur kombinerar man de två? Jag säger inte att, alltså om vi hade löst det här och nu. Det här är ju vad alla liksom, det här är vad branschen har pratat om de senaste åren och kommer, alltså prata om nu, kommer behöva prata om så här ganska lång tid framöver tills liksom det är löst.
Ja.
Jag har inget bra svar på den. Det är skitsvårt att ta betalt.
Ja, visst är det så, men också där får man ju titta på, kan det vara så att folk har startat liksom lönsamma sajter i de större städerna som sedan har kunnat finansiera en lokal redaktion med liksom 1-3 personer?
Men finns det sådana exempel?
Ja, jag har några på gång. Du får följa. Du får kolla. Men det är ju jättespännande. Och sen är det också att ibland handlar det om medborgarinitiativ. Folk som har startat just någon lokal nyhetssajt och lyckas med liksom några annonsörer håller den igång och skriva. Så det är ju skitspännande. Så,
vad tänker du att jag kommer precis att tänka på Joakim Lamotte nu.
Usch, honom vill man inte tänka på onödan.
Men han är ju någon som, alltså om vi bortser från våra liksom åsikter om Joakim Lamotte som person och journalist och liksom det han gör.
Jag sätter journalist inom väldigt vassa situationstecken här, Maria.
Men faktum är att innan Joakim Lamotte blev Hot Lamotte på nätet liksom, så jobbade han ju på bland annat Uppdrag granskning och var en så kallad liksom riktig /seriös journalist. Ja. Men det Joakim Lamotte gör nu är att han gör ju sina så här Facebook live-sändningar där han åker runt och går runt och ja, men gör så här det han kallar för typ live-granskningar.
Citat, swish över en röding så kanske jag kan granska det. Så jobbar en äkta journalist.
Men jag måste bara, för att jag har ju sett så här, nästan alla typ i branschen som jobbar som journalister är överens om att det han gör, det är helt galet och det finns väldigt mycket så här, ja, men etiska frågetecken kring det.
Ja,
och
faktiskt en hel rad. Man skulle kunna skriva lite broschyr för att exemplifiera flera av dem.
Men samtidigt, Lisa, om vi bortser från allt det där, är det inte lite intressant för att han har jävligt stor publik och kan jobba lokalt?
Alltså, ja, metoden är intressant. Det är jätteintressant som negativt exempel.
Men som metoden är det inget fel på.
Jobba
via liksom sociala medier.
Alltså han är ju liksom den dåliga journalistikens blankspot project. Ja. Det är ju exakt det här blankspot gör. Vi som går in som delägare, som finansiärer, som prenumeranter på ett år är ju direkt med att påverka i exempelvis specifika Facebookgrupper som det också kommer bli för den här satsningen. Att du går in och berättar liksom, men här har jag ett tips och det här är vad jag vill se och kolla här på, kom till min ort och titta vad som händer här och här lades det ner och det innebär att den här frågan har inte blivit granskad överhuvudtaget och så vidare. Så att det är, crowdfunding är ett extremt bra exempel på hur det kan gå framåt.
Men också jag tänker på att han har en stor publik. Alltså nu vet inte jag riktigt hur stor publik och liksom vad för typ av genomslag som Blankspot har i jämförelse. Men jag måste säga att jag har blivit allt mer fascinerad av det som pågår på Hot Lamotte. Alltså bara så här, men det här är ju, för det är ju, hur man än vrider och vänder på det, så är det ju intressant. Alltså att det är så jävla många som tittar, att han får så stort genomslag liksom.
Det är för han använder ju liksom sin lite speciella personlighet liksom för att nå ut, och det är ju jättesmart. Men jag tror att det finns också utrymme för riktig seriös journalistik att fungera på exakt samma sätt, och därför blir det också spännande. Och det blir ju liksom en del av granskningen i sig här, att se hur funkar det här. Kommer folk som är intresserade av pressfrihet, kommer de att gå in, engagera sig, tipsa, ha diskussioner, bidra ekonomiskt, kommer att bli så. Så det är ju skitspännande. Så det blir liksom så två granskningar i ett, kan man säga. Men visst, sånt där funkar. Och sen, det har ju också varit hemska exempel nu bara i dagarna hur man pratar om den otroliga utbredda form av sexuella övergrepp som sker i Filippinerna, där är en jättestor procentandel av små barn som utnyttjas, just för att pedofilerna direkt betalar på samma sätt för att få se livesända övergrepp. Så det är så, det är fruktansvärt, men det var bara senast igår i brittisk press om en pedofil som använt crowdfunding-sajter på dark web. Ja, så det här är ju, alltså vad du än vill se, oavsett om det är oberoende journalistik eller om det är brott begångna i livetid eller om det tvivelaktig skandaljournalistik, så verkar människor vara beredda att liksom hova upp pengar. Och det är ju det de skriver också. Jag är beredd, jag stöder redan Lamotte, jag såg det på hans hemsida. på hans Facebook-sida. Jag stödjer redan honom, jag kan gott tänka mig att sätta in 1000 spänn till om han bara granskar det här och vad som händer på det här flyktingboendet och så vidare.
Ja, precis. Problemet är ju inte, alltså jag tycker inte att det han gör är bra, men jag tycker att det är intressant att han liksom på ett sätt är den enda som lyckas med den grejen, vad jag ser. Alltså når ut brett och verkligen så här, lokalt också. Alltså att han, det är väl Göteborg han håller på och liksom vandrar runt i.
Ja, hotla mot nya GP. Men typ, nej, men plötsligt framstår Alice Teodorescu som en dröm.
Men du,
han kanske bara kan ta över. Det kanske bara blir så här Lamotte-posten.
Ja. Nej, men vadå? Alltså, om man
sponsored by Soldiers of Odin. Ja, det blir bra. De kan gå och dela ut gratis ex på fredagkvällar.
Nej, fy fan.
Ja, snacka om magont.
Ja, fy fan.
Nej, men det är crowdfunding ur alla dess aspekter. Den typen av att medborgare direkt betalar för att få lokal journalistik och liksom den specifika ämnesjournalistik de är intresserade av. Det är jäkligt spännande. Låt oss återkomma.
Låt oss återkomma. Säga. Det har ju varit såklart nu i och med hela stampen gate så har det varit mycket mediediskussioner på bred front i nyheterna och sådär. Även i branschpress är ju helt dominerad av det här. Det är alla turer och det är liksom tomma kassor och vad fan, demokratikris, jada. Ännu en gång då så är det liksom de medieexperter vi har som får sitta i paneler och intervjuas i radio, tv och tidningar. Hur är det med jämställdheten där?
Ja, de är ju alla män. Så att du hade ju en grundtanke. Kan inte du berätta det för våra nya lyssnare? Varför startade du den här podden? Det är så otroligt lägligt att ta upp det igen.
Ja, nej, alltså, så, ja, nej, men att vi är en bransch där som består av jävligt många kvinnor. Jag har inte korrekt statistik på det, men säkert 50-50. Och det är så märkligt och lite irriterande som kvinna att se att varje gång det är liksom skarpt läge och liksom vi måste diskutera mediernas ansvar, mediernas roll, vad fan är det som händer, då är det alltid samma 2, 3, 4 snubbar som uttalar sig som experter. Det är så jävla det är tråkigt. Nu säger inte jag att så här, varför ringer ingen oss? Typ?
För jag säger det. Ja, varför ringer ingen oss? Ja. Vi driver den största kvinnliga mediepodden. Ring oss, vi är experter på de här frågorna.
Ring Lisa.
Ja, ring Margret.
Nej. Men jag tycker att det liksom blir samma visa varje gång. Det händer någonting som stort. Typ. Och det är tråkigt. Vi ser helmanliga paneler liksom. Det ska inte kunna se ut så i Sveriges mediebransch.
Och både du och jag har tagit upp det här så många gånger tidigare. Det finns andra ämnen där det är likadant. Det gäller till exempel militära frågor, säkerhetspolitik, utrikespolitik. Det behöver inte vara svårare än att man till exempel går in på Försvarshögskolan eller FOI och hittar kvinnliga namn. Och i de här frågorna, säger att man då, det skulle vara så sorgligt att man inte känner till härliga podden Atlantis och Bjurval. Gå in då på Resumé, Medievärlden, Dagens Media, Journalisten. Journalisten har en kvinnlig chefredaktör. Och på alla andra tidningar i branschen som bevakar medievärlden så finns det kvinnliga redaktörer och kvinnliga medarbetare. Det är inte svårare än så. Gå in på sajterna, gå in i redaktionsrådet, ring upp dem och be dem uttala sig. De jobbar med de här frågorna varje dag. Det går jättebra att fråga dem. Och sen så är det också väldigt tråkigt just som du säger att det är samma manliga namn.
Vem stör du dig mest på? Names.
Nej, jag tänker inte, för man behöver inte. Alltså, följer man med i det, man vet vilka det är. You know who you are. Och då känner jag också att det är lite de här männens ansvar att säga, ja, jag har redan uttalat mig om stampen nu 4 gånger den här morgonen. Så vad sägs som att du ringer till exempel journalistens chefredaktör Helena Hjärta? Eller vad sägs som att du ringer mediepoddaren Margret Atladottir? Eller bara någon av de kvinnorna jag har bredvid mig här på.
Men ska ingen jävel ringa, vill jag säga. Jag tycker att de kan ringa dig.
Ja, men tipsa bara om någon. För liksom tipsa vidare. Fan, men om ni liksom har något att säga när det gäller jämställdhet och liksom gör tummen upp när Sofia Olsson och Sem blev chefredaktör på Aftonbladet just därför att hon är kvinna, så försök visa lite feministiska framfötter i vardagen också, i ett yrkesutövande.
Preach.
Ja. Bättring.
Och ännu en gång, det säger man ju hela tiden, redaktionerna måste anstränga sig lite mer.
Ja.
Fan, skärpning.
Så är det. Du, jag tänker hårborste. Vi kommer inte undan det, va?
Nej. Alltså hårborste, ska vi kalla det hårborste-gate?
Ja.
I helgen Så, alltså Kerstin Weigel, hon har ju varit med i podden.
Ja, på Stora journalistpriset där vi livepoddade ifrån.
Precis, hon vann ju för sin fantastiska granskning av mäns våld mot kvinnor.
Ja, och kom ihåg att det gick också när det uppdagades, så gick det som ett yes genom de kvinnliga åhörarna, redaktörer, journalister, chefredaktörer av kvinnligt kön som satt här
och
i publiken. Ja. Och yes liksom, det är hon. Och vi tänkte yes, finally, henne ska vi ta upp sen till podden. Vilken push man kände. För det var speciellt, för att det var ju på Stora journalistpriset som förra året blev ökänt för sin otroligt låga andel kvinnliga nominerade. Så att hon då fick det här priset som är en slags hederspris i branschen. Det gjorde ju inte bättre, men det kändes i alla fall lite bättre. Man visste att så då blev man lite mer positivt inställd också till Stora journalistpriset. Så det betydde särskilt mycket det året nu i november 2015 var det väldigt delades ut.
Mm. Ja, och hon är ju alltså en respekterad liksom, journalist i branschen.
Och förebild för många kvinnliga yrkesverksamma journalister.
Jätteduktig, och hennes arbete ska hon ha all heder för. Mm. Hon skrev en kolumn i Aftonbladet i helgen som, jag måste typ nästan leta upp den, för rubriken var intressant.
Mm, och precis som så många andra, om man har sett nu på Facebook och Twitter och till och med i folks krönikor efteråt, så var jag en av dem som var övertygad om att Kerstin Weigel, när hon kritiserade en politikers utseende för att vara liksom oborstad och slarvig, menade Peter Eriksson. Som sitter på en presskonferens och är väldigt rufsig i håret och ser trött ut, och han har liksom en skrynklig kavaj, för att internationell standard är ju liksom, du har snygg kavaj och slips på dig som man på en presskonferens. Och då tyckte jag ändå det var lite så här, det var intressant att hon påpekade att vi i Sverige har sån slapp touch. Men nej, det var det inte.
Och rubriken var alltså, varför slet ingen fram en borste till ministern?
Och då skrev alla liksom, ja men just det, Peter Eriksson, varför liksom snyggar ingen till honom lite?
Precis, för det var ju en bild på de båda två, Isabella Lövin och Peter Eriksson.
Ja!
Och sen så fortsätter den här kolumnen då att liksom kritisera faktumet att Isabella Lövin, hon tyckte att Isabella Lövin såg liksom icke-statsmannamässig ut, att hon borde ha borstat håret, att hon kunde dratt på sig lite puder, att så här, det kändes som att hon inte ansträngde sig, att hon inte brydde sig. Förfärlig text, tycker jag.
Fruktansvärt. Och också så skriver Kerstin Weigel att hon, Kerstin, har svårt att fokusera och lyssna på vad Isabella Lövin har att säga, därför att hon stör sig så mycket på att hon är lite rufsig i håret. Jag måste bara säga jättekort inlägg här. Jag tycker att Isabella Lövin är bland de mest välklädda, som alltid har en liten
jättechocken.
Hon hade en liten chic beige-vit dräktjacka på sig, och man har ju sett både män och kvinnor ha liksom mycket slafsigare tröjor, och hon har alltid snygga smycken och alltid liksom piffig, så det gjorde för mig extra bizarrt.
Men precis, jag
men det är bara en sidonotering, men ändå en ganska viktig sidonotering, att det var jäkligt märkligt val av människor att hoppa på.
Ja, men precis,
just ur stilperspektivet.
Jag känner att jag håller med. Alltså, jag tycker liksom att vad har man för standard då om hennes utseende liksom provocerar Kerstin Weigel och andra, för hon, jag liksom kan inte se, jag ser inte någonstans att det är liksom oproffsigt eller ovårdat eller vad fan. Men jag måste säga, jag har snackat rätt mycket om den här texten och det här, den här inställningen ganska så här, med allt från läsare till kollegor till kompisar. Och en grej som jag tyckte var lite konstig var att såg när Kerstin Weigel la upp den här texten på sin Facebook-sida, så var det många som kommenterade, såklart. Väldigt många som skrev tack för att du tar upp det som alla tänker men ingen liksom vågar säga, och så här, bra, jag har tänkt på det här så mycket, och så här. Alltså det var väldigt många. Det är väldigt många som inte håller med texten, som tycker att texten är dålig så här. Men tydligen då väldigt många som så här, tycker att budskapet är så här, bra. Att det är någonting som, ja men gud, äntligen någon som
granskar politikernas utseende.
Jag måste säga det, att 150% så tycker jag att det är helt sjukt. Alltså, jag klarar inte ens av när folk skriver, skojar eller kommenterar Donald Trumps utseende, som jag liksom verkligen tycker är en avskyvärd person, Jag tycker att så här, utseende för mig, det, alltså jag tycker att det är så jävla så här, ointressant. Jag tycker inte, det stör inte mig alls. Alltså, så här, jag tänker inte på folks utseende när, jag, så här, när de pratar om sin politik eller är... alltså det påverkar inte min syn på någon statsmannamässighet huruvida någon har liksom kammat håret eller inte. Alltså det gör inte det. Nej. Och för att liksom känna så, så måste man ju verkligen då alltså anstränga sig. Man måste ju då tänka sig hela tiden, nej, jag ska inte vara en ytlig person. Alltså vilket det känns som att folk bara skiter i det. Folk är ytliga som fan.
Ja, och det gör mig står deppig. För det. Det är otroligt deprimerande. Men liksom,
jag tycker att det är så jävla fucking oväsentligt.
Mm, mm.
Hur känner du?
Jag håller med dig liksom rent känslomässigt. Mm. Men jag måste ändå lägga till. Jag tycker Madeleine Levy skrev jättebra nu i Svenskan Kultur.
Vad skrev hon?
Hon påpekade liksom att det finns en god journalistisk tradition av att tolka kläder. Mm. Och särskilt i liksom, ja, men bra tidningar som New York Times och New Yorker och CNN och så vidare. Där man... på ett helt annat sätt, säkert en helt annan nivå än liksom Kerstin Weigels, typ de är helt felaktiga då som säger att det skulle ta 4 sekunder att piffa till sig. Mm. Och vi kvinnor vet som det tar 10 sekunder att bara sätta i på linser på morgonen. Mm. Och liksom det tar ju fan en halvtimme att borsta håret och sminka sig.
Och vi vet att det inte räcker med lite puder.
Ja, vi vet att det inte räcker. Skulle lite puder måste också ha lite rouge, sen skulle vi vilja ha lite läppstift. Ja, visst, det är en never ending liksom kravcirkel som man kanske inte ska ge sig in i som politiker. Men det finns ändå den här intressanta tolkningen där man goda journalister till exempel tittar på att någon som har klätt sig väldigt bohemiskt kanske sen kan börja klä sig väldigt konservativt, och då så kan man analysera det och säga att den här personen har nu uppenbarligen börjat rikta in sig på konservativa väljare. Sådana analyser kan jag tycka är jättespännande.
Men det är en helt annan sak.
Ja, det är en annan sak, för det är inte utseende, det är stil. Och jag hade förmånen att jobba med Barbro Hedvall på DNs ledarsida, och hon har ju bland annat skrivit den här boken Stil och politik med Göran Grej. Och där är det också såna jätteintressanta saker som när man bär slips och inte, vad som funkar i vissa länder. Och jag har själv suttit i paneldebatter väldigt ofta i Tyskland och sett hur oerhört hög nivå det är där. Och verkligen fått slänga mig på stan och köpa någon kavaj i sista stund. För att där är det top notch. Alltså du är så formell. Det är liksom, vi snackar så här begravning eller bröllopsstandard. Och det är faktum att du tas inte på allvar om du inte höjer dig dit. Så den diskussionen tycker jag är skitspännande.
Ja, men man kan ju, alltså precis. Man kan ju ha den diskussionen. Men jag tycker att det är fel. För vi vet ju vad för typ av utseenden som liksom rent allmänt, alltså hela världen den typ är överens om anses vara professionellt. Det är alltså liksom en vit man. Så att det är ju väldigt många då som redan börjar i uppförsbacke. Exakt. Och måste lägga ner extremt mycket tid och pengar för att då bli tagna på allvar utseendemässigt.
Ja.
Jag tycker att det är fel. Det är fel sätt vi lever. Liksom,
det är det absolut, men jag tror att vi båda landar i det här att det är skillnad på utseende och stil.
Jo, men det är så,
om någon sitter i en paljettblåsa som är chockrosa på en presskonferens, det är klart att det är intressant.
Det är intressant, men jag skulle vilja... Alltså,
vad menar den här personen med det?
Men jag skulle vilja att med den personen tas lika mycket på allvar som killen som har kostym.
Ja.
Det är, alltså, hur kan det inte vara målet? Att så här, vårt yttre, liksom, det ska inte spela någon roll.
Nej.
Det vet vi också att så här, män har ju då förmånen att se oborstade och rufsiga och liksom nedklädda ut.
Mm.
Men kvinnor måste liksom lägga ner så jävla mycket mer pengar, tid och energi på att liksom...
Och dessutom måste vi manskåda oss. Det är det som är väldigt intressant tycker jag lite med just den här texten. Att Isabelle Lövin har ju den här typiskt mjuka, som jag tycker är väldigt klädsamma och feminina. Och dessutom en look som passar väldigt bra med hennes parti. Alltså att ha mjuka naturtoner och en mjuk form på en dräktjacka. Men jag kan ju märka att det är en enorm skillnad i feedback om jag föreläser i en svart liksom figursydd kavaj eller om jag bara har liksom någon mjukare kvinnlig blus. Det du får mest respekt och det folk tycker att du har gjort ett bra jobb och ställer mest seriösa frågor, det är när du klär dig enligt en manlig standard. Mm. Hårt, mörkt, skräddarsydd. Och det är liksom de internationella tecknen för framgång, karriär och målmedvetenhet.
Men tycker du inte att ibland att det är skitsamma för att vi är en två blondiner och det är ändå ingen i slutändan som tar oss på allvar?
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att det är fruktansvärt och ibland måste man. Jag tycker det. Om jag sitter jag in i viktigt panelen att jag vill få fram ett budskap, då snurrar jag upp håret i en knut, sätter på mig en svart kavaj och det funkar. Och då får man ju välja så här.
Fast du känner att det funkar. Jag tror inte det spelar någon jävla roll. Alltså.
Jo, men jag märker det. Jag märker på bemöten. Jag märker på bara så antal visitkort du får, antal förfrågningar folk kommer fram efteråt. Feedback får sett vara bra. Folk skriver på Twitter mycket bra. Seriösa åsikter här. Det är en helt annan. Alltså det är så här, det är också en annan stil. Men däremot, visst, det börjar bli lite bättre. Jag tror att det var Barbro Hedvall som sa just det nu i någon intervju i helgen, att du har sett kvinnliga ministrar och företrädare i Sverige som börjar ha till exempel tunna, blommiga sommarklänningar. Och det är ju någonting helt nytt. Alltså att du verkligen kodar din klädsel på ett uttalat kvinnligt, feminint sätt, och det är ändå okej. För så var det inte liksom bara för ett antal år sedan. Då hade det inte varit okej. Då hade det sett som oseriöst.
Jag tycker att det här är så svårt. Jag tycker liksom antingen får vi väl ha en uniform som liksom alla politiker eller liksom personer, opinionsmänniskor har då.
Men då blir den manlig. Då blir den baserad på liksom, manlig standard.
Jo men alltså, jag känner bara så här, jag vägrar rätta mig de här leden. Ja. Jag kommer aldrig sluta vara mig själv liksom. Nej. Och jag förstår inte poängen, för att jag känner att i slutändan är det ändå folk som inte tar mig på allvar. Alltså kontra männen. Jag får tjäna mindre och jag kommer att ha det liksom tuffare. Mm. Och jag får, oavsett hur jag ser ut, så får jag alltid någon typ av kommentar på utseendet. Det får ju inte killar.
Nej.
Så det är så här, men antingen typ wow vad snygg eller oh, jävla vad ful. Jag känner bara, det är så jävla irrelevant. Jag bryr mig inte.
Nej.
Så här, hur kan andra bry sig om hur man ser ut? Jag blir så ledsen av att en annan kvinna skriver en sån här text.
Ja, det är ju det som nu, det där var verkligen hjärtat i texten. Det är det som gör en ledsen. Och framförallt någon som har lyft de här kvinnofrågorna, lyft just det här att det är inte liksom någon hemlig familjeangelägenhet, utan det är systematiskt med mäns våld mot kvinnor. Precis på samma sätt är utseendefixeringen systematisk, och liksom de krav som kvinnor har på sig är någonting systematiskt. Så att just den personen som har haft sån insikt i en annan kvinnofråga ska vara så fullständigt blind och naiv och rent ut sagt elak i en annan fråga, det är en jävla sorg.
Och tänk dig att vara Isabella Lövin, alltså så här, den pressen som hon då känner nu, det är ju jävligt liksom intensivt för henne. Jag tänker att vakna den lördagen.
Ja. Fruktansvärt.
Bara allt man har sagt, allt man gör, så landar i att jag borde ha sminkat mig och borstat håret, eller?
Ja.
Vilket hon hade gjort.
Ja, det är just man bara, det. Ja.
You can't win.
Nej, du kan inte vinna. Det är så det är.
Jag funderar på att börja så här, klä mig i bara en särk och typ en så här, typ en
men du kommer ihåg, det finns ju en kvinna. Ja, men det finns ju en kvinna i reklambranschen som hon har ju en uniform. Hon har en jättesnygg vit och svart liksom jobbuniform och har blivit omskriven för det. Det är verkligen så man tänker, att det kanske är lika bra att bara kör lilla svarta klänningen dygnet runt, året runt eller något i den stilen.
Men det är också en sexig grej.
Ja, för höghalsad lilla svarta polo knälånga eller något.
En särk känner jag. Jag känner att jag bara kör.
Det vore väldigt sorgligt. Då kan man snacka att utseendefixeringen har vunnit. Man bara,
men tycker inte du att den har det på ett sätt? Alltså,
på många fronter har den det. Jag måste säga att den här krönikan överhuvudtaget trycktes jäkligt konstigt.
Var var redaktören? Hade du liksom publicerat den utan diskussion?
Nej, det hade jag inte. Och det är bra att du säger, för vi har ju i den här podden tagit upp redaktörsansvaret genomgående. Att det inte bara ligger på journalisten själv eller på liksom högsta chefen, utan att det måste finnas någon närvarande redaktör. Och här är ett typexempel. Att många raljanta formuleringar hade kunnat strykas. Hade man strykit mycket av det mest raljanta och också lagt till liksom hälften av texten om Peter Eriksson och gjort det till en bredare diskussion om är det inte ganska speciellt att vi har den här liksom mer bohemiska inställningen till utseende, eller vad det
nu
är.
Jag tycker inte det.
Men hon tycker inte det.
Nej.
Då hade hon varit liksom helt berättigad till den åsikten, men att föra fram den på ett mer nyanserat och inte så jävla aggressivt sätt, och framförallt inte med udden enbart riktat åt kvinnan. Det är ju det som är så sjukt. Så redaktör hade jag sagt att vill du ha någon fortsatt trovärdighet i de här frågorna när det gäller att bevaka kvinnoämnen, då kan inte du uttrycka det på det här sättet om en kvinnlig politiker. Du kommer skada ditt eget
att
varumärke.
Att gå på liksom ansikte och frisyr och typ så här, alltså det är ju mobbning.
Ja, det är mobbning.
Det är så här, alltså det, jag tycker det är helt sjukt.
Ja. Och det var formuleringar i som man inte ens vill citera, för att det är liksom rena person på hopp.
Mår dåligt. Ja. Hade jag liksom varit hennes vän, alltså jag hade bara, jag hade känt så här, för fan vad vidrig, alltså vad lågt liksom.
Jag tycker vi ska bara göra ett sista tillägg om den, och det är att det har varit ändå väldigt skönt att se vilket bemötande den har fått från branschen, inte minst, både från mediekvinnor, mediemän och från folk inom politiken, som alla har tagit starkt avstånd och sagt just det här, att det här är helt bisarrt att man kan behandla en kvinna på det här sättet, och använda olika måttstockar och uttrycka sig och säga att man inte kan ta hennes politik på allvar för att man är så fixerad vid hennes utseende. Det har varit jäkligt skönt att se. På så sätt är det ju kul att man börjar använda Facebook igen, för då får man ju faktiskt se den typen av reaktioner, liksom enhälligt fördömande.
Fast samtidigt har jag har sett skitmycket som är så här, äntligen är det någon som tar upp det här. Man bara, jag tycker att det är en människosyn som är så här, alltså typ, jag får typ Hitler-associationer, att vi alla ska vara så här perfekta, smala, vältränade, liksom funktionsdugliga och liksom, just den här sminkgrejen är ju helt befängd. Så länge inte manliga politiker måste ha ett sminkat face, så nej. Liksom, nej, det är ett skämt. Ja, nej, nu.
Nej,
jävlar.
Nu.
Jag tycker vi kan avsluta med att bara nämna lite kort om, vi pratar om tidningen Fokus.
Ja.
Det är lite återkommande.
Det är det.
För i helgen så hade Svenska Dagbladet ett stort reportage om tidningen Fokus. Nästa, det kändes som en dödsruna, eller hur?
Ja, det gjorde det. Och man undrade, vet de något som vi inte får veta? Är den på väg i graven? Den var skriven precis i det formatet, som en krönika över en tidning som är i graven eller är på väg i graven. Och den var också skriven, det var lite underhållande, alltså den var skriven om Fokus i Fokus-stilen av New Journalism. Det var en väldigt rolig inledning där, att solen boxar sig in genom kontorsfönstret, och det är ju liksom en lite pastisch på Fokus som alltid har, det regnade i Stockholm och regnet droppade på Rosenbads rutor och lite sådana krystade väderbeskrivningar. Så det var ju liksom kul, men jag tyckte att det var 90% style over substance.
Absolut.
Och i den här oerhört hypad artikel som man liksom hade hypat då flera dagar i förväg. Jag har SvD-appen och de liksom pushar ut push-notiser som att det var liksom en flygkrasch eller något som hade hänt, och det var då att man äntligen ska man få läsa genom Fokus. Så precis kom man till slutet och tragglar sig igenom liksom hela den här texten. Och då väntar man sig, ja, vad händer då? Nu sitter Johan Akelius där som chefredaktör. Nej, då var texten slut.
Jag
så jag till och med twittrade men fick inget svar till svenskan. Jag tror att Twitter bara att svd.se är lite oproffsigt. Men så här, när kommer nästa del? För det var verkligen så här, det här måste ju vara en serie i två eller tre delar. För det kan ju inte sluta precis när han har tagit över. För det är ju det som har skett nu. Och sen bara var en jäkla lång backstory dödsruna. Man får inte veta någonting om vad det är som ska hända. Ja, så style over substance. Vad är din dom?
Samma. Jag tyckte det var hade varit ett så bra rep om det var så att vi hade vetat att Fokus har lagt ner. Alltså, för att det var det var väldigt så här snyggt och så här, alltså journalistporrigt liksom. Det var ju väldigt mysig läsning liksom. Men så konstigt.
Ja.
Jättekonstigt, men en tidning som fortfarande liksom lever i allra högsta grad.
Ja.
Men som, har du som lyssnar mot förmodan missat det här och är som jag och Lisa besatta av journalistik och medier och tidningar, så måste man läsa den. Det var ju ändå det var ju mysigt.
Ja.
Vi har inte så mycket mer tid.
Nej.
Så vi måste säga ja. Vi måste bara säga att alla, om man har missat, vi hade ju inte ett vanligt avsnitt förra veckan.
Nej, just
det. Det är ett specialavsnitt. Kan du inte bara snälla säga till alla att de måste lyssna på det?
Ja, hörni, alla måste lyssna. Vi träffade fantastiska ryska journalister, bland annat kvinnan som var den första reporten på plats i Tjernobyl. Det här är liksom kvinnor som är hårda som stål. Bland annat vice ordförande i Europeiska journalistfederationen. Två otroligt tuffa kvinnliga journalistgäster som verkar under Putin, vilket inte är det lättaste, för här kan man också prata brister, akuta brister i pressfriheten. Så in på acast.com/politism och lyssna när ni ändå är igång och lyssna på oss nu.
Ja, jag måste säga att det måste lyssna. Det var så intressant och bra avsnitt. Grymma gäster. Bra att du haffade dem.
Ja, kul.
Vi ses om ett tag, om typ två veckor.
Ja, det gör vi. Fortsätt
lyssna. Tack för att ni lyssnar. Ja. Ciao. Hej då.